Jag tror inte jag är ensam om att ha haft några röriga år på högstadiet och gymnasiet när man kämpade som 17 för att få vara tuff, att få tillhöra det där utvalda gänget som alla ville vara med i. Man kanske började röka för att andra gjorde det eller bete sig jävligt störigt och riktigt otrevligt mot lärare eller så. Eller började sno grejer, klottra och förstöra. Olika sätt på vilka man ville få hög status och bli inflytelserik och ha makt. Men funkade det verkligen? Du lyssnar på Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om hur vi i vår jakt på social status fäller rejält krokben för oss själva och kanske för hela samhället. Vi ska prata om vad det är som gjorde att vi betedde oss knasigt i tonåren och hur det här kanske hänger ihop med både klasskillnader och gängkriminalitet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och så där. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen
så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Vi har ju pratat om hur makt korrumperar.
Mm.
Kan du recappa det lite? Eller?
Man tog 4 personer, satte dem i en grupp, 4 random personer, och sen så bara valde man en av dem och sa så här: du där, du får bli chef i det här gänget nu när ni ska lösa det här problemet. Och sen så kom man ut med ett fat med kakor. 5 kakor. Och det här skulle då bara fördelas naturligt mellan människorna. Och i 50% av fallen så var det den nyss utnämnde låtsaschefen som tog 2 kakor.
Ja.
Och det här är tydligen saker som man ser även i liksom huruvida, alltså vilka som går mot rött eller kör för fort eller liksom generellt beter sig lite mer entitled än andra.
Just det, man får omedelbart ett sånt sense av entitlement.
Mm.
Och vi går in på djupet i det i vårt avsnitt som heter Därför är din chef ett as.
Ja, precis.
Men det är också så att själva jakten på status kan göra att vi lägger oss till med antisociala beteenden, problematiska beteenden.
Mm, intressant.
Som i sin tur cementerar vår låga status. Och då har jag bland annat läst en översiktsartikel av en Harvard-psykolog som heter Adam Waits i Scientific American. Och sen så har jag läst lite annat också.
Mm.
Vi börjar i såna här herdesamhällen.
Mm.
Och vad menar jag med det och vad har det med någonting att göra? Jo, så här. Det finns en psykolog som heter Henry, PJ Henry.
Mm.
Han är på DePaul University. Och han hade noterat då att det fanns en benägenhet till våld som var större i vissa typer av samhällen.
Mm.
Och det här är någonting man då har noterat i samhällen där boskapsskötsel eller liksom boskapshantering, herde baserade ekonomier snarare än jordbruksbaserade ekonomier. Där märker man den här tendensen då till mer våld.
Mm.
Ganska liksom väletablerat forskningsfynd. Man har sett det till exempel i södra USA där boskapsskötsel är, liksom från början var det som gällde.
Mm.
Har liksom högre mordfrekvens då till exempel än jordbruksbaserade delar av landet.
Men herden är våldsammare än bonden.
Herden är våldsammare än bonden. Som vanligt uttrycker du dig mycket mer, vad heter det?
Koncist.
Koncist än jag. Precis. Så att södra USA befolkades av liksom olika skäl. Liksom lite beroende på vilka som åkte dit, liksom varifrån de kom och vad de hade för ekonomisk bakgrund så att säga.
Mm.
Men också baserat på såklart naturliga förutsättningar på plats i miljön.
Mm.
Så blev det liksom boskapsbaserade ekonomier i södra USA och mer liksom farming, bond baserat i norra.
Mm.
Och bland annat där då så kunde man se att det fanns en higher propensity to violence. Alltså man var mer nära till våld på olika sätt.
Mm.
Jag kom på att vi har nämnt det här som hastigast i vårt avsnitt som handlade om hämnd.
Aha.
Mm. En förklaringsmodell som man har till det här det är att i de här boskapsekonomierna så är det bara mycket svårare att skydda sig mot stöld till exempel. Alltså jag menar, om du har en liksom bondgård med massa majs och vete på.
Och ingen kommer att snor din kvarn. Däremot kan man sno dina kossor.
Det är väldigt lätt att sno dina kossor.
Mm.
Och de betar på liksom vidsträckta landytor och så vidare.
Ja, just det. Man kanske inte ser dem.
Nej, det är bara svårt att hålla koll. This was forcing individuals to develop a quick trigger in response to threats, economic or otherwise. Alltså man var tvungen att i den typen av ekonomi så behöver man ha en liksom snabb öga för öga mekanism
ja.
I hur man hanterar stölder och annat.
Och just det där att det är för så här, samhällets bästa, för den grupp som lever så här, så behöver vi alla agera riktigt snabbt och hårt, för att annars så blir det ingen styrsel här.
Typ så. Mm. Mm. Och det här är också en förklaring man använder till det här med förekomsten av hederskultur, för det är mycket vanligare i den här typen av samhällen då.
Och då pratar du inte om hederskultur, utan heders.
Yes,
R-t och D-t.
Mm. Mm. Men Henry här, P.J. Henry, han hade en lite annan take på det här. Han funderade att på om det inte kunde vara så att de här skillnaderna i benägenhet till våld eller antisociala beteenden då, sådär, snarare kunde förklaras av statusskillnader mellan de här grupperna.
Mm. Så att boskapsgänget högre eller lägre status? Lägre?
Ja.
För att man inte är bofast och har kvarn?
Ja, typ. Mm. Vi kommer snart komma in på det här begreppet socioekonomisk status då. Alltså. Mm. Men att det var liksom av olika skäl lägre status då, att vara tillhöra en sån här herde samhälle än att tillhöra bondeklicken.
Mm. Mm. Kommer det vi pratar om nu att vara problematiskt?
Kanske.
Jag får en, det är en red flagg på dig nu, Björn.
en liten röd flagga. Mm. Precis, vi får hantera det.
Mm, det löser
as we go along.
Det löser. Och jag ska också säga att jag precis läste Jens Lapidus. Han skrev en debattartikel i DN om varför unga gängkriminella snubbar, varför våldet är så särdeles. Det är så särskilt våldsamt och brutalt just i Sverige.
Mm.
Där man ju brukar prata om att det är socioekonomiska skäl, det är utanförskapet, det är klassskillnader, det är ja, men ett stort gäng sånt där, alltså förklaringsmodeller där han säger att men det lika, om man jämför med andra länder där samma saker råder, så är våldet just här i Sverige, de gängkriminellas våld, det är så mycket grövre. Och hans take var också att det inte är så här, det har inte att göra med liksom affärsmässiga uppgörelser, utan det är liksom kille A kränkte kille B och kille B tänker fan inte ta det.
Nej.
Och det blir mord.
Mm.
Han drog sen kopplingen till att det har att göra med att vi är ett av världens mest jämställda länder och att den här liksom avmaskuliniseringen som pågår i Sverige någonstans skulle bli ett bakslag eller en reaktion på det.
Överkompensera på något sätt då.
Ja, exakt.
Mm. Jag läste också den artikeln och tänkte på den när jag läste på inför det här. Så att jag hittade lite liksom beröringspunkter även om det kanske blir lite olika slutsatser.
Vi är inte rädda för olika slutsatser.
Det är vi absolut inte.
Nej.
Now listen, SpongeBob. I just want to get through this dance with my social status intact.
Henry tänkte då att det finns ju en hel del psykologisk litteratur eller liksom studier då, som har visat faktiskt att individer från lågstatusgrupper eller med upplevd lågstatus så, tenderar att hamna lättare i psykologiskt försvarsställning. Alltså att man är till exempel man är väldigt misstänksam, vilket ju är väldigt lätt att förstå, eller hur?
Ja, precis.
Ja. Upplever världen som mer hotfull, farlig, man liksom monitorerar efter hot hela tiden och har då också närmare till våld till exempel.
Mm.
Och att man alltid, eller ofta, har närmare till det här att gud, jag behöver försvara mitt värde på olika sätt.
Just det, för jag lever i en värld som säger att det inte finns eller att det är mycket litet.
Exakt. Så att man det är liksom ett grundtillstånd då, att man har liksom närmare till våld till exempel då. Och inget konstigt alls tyckte han i och för sig, men han var så här, okej, nu ska jag bara undersöka om jag kan testa den hypotesen på stora befolkningsgrupper och sådär. Så att han började titta på counties i södra USA och kollade på mordfrekvens från 1972 till 2006 och kunde se att mordfrekvensen var mycket högre i torra, liksom geografiskt, klimatmässigt, torra och kulliga, kuperade landskap.
Mm-hmm.
Sådana som traditionellt lämpar sig för
herding.
Herding.
Herdestunder, eller så, men det kanske inte är riktigt samma sak.
Herdeverksamhet.
Mm.
Boskapsskötsel. Och att den var lägre i klimat eller miljöer som var fuktigare eller mer, ja, fuktigare, blötare och platta. Jag känner att jag har brister i min sån här geografiska terminologi här. Men du fattar vad jag menar.
Ja.
Och då tänkte han så här, jag nöjer mig inte med det. Jag måste gå in och kika om det är liksom annat som påverkar det här. Då gick han in och tittade i ett county och kunde då konstatera att det var faktiskt så att ju högre skillnaderna, eller ju större skillnaderna i status var, desto högre murder rate.
Okej, det här känner jag igen ifrån den här boken Jämlikhetsanden, som populärt för något decennium sedan. Där man ju pratade om det där också.
Han kanske tar upp
negativa, då var det utifrån klass och inte status, men jag att det korrelerar ganska ofta.
Absolut. Precis. Och den här statusen, hur mäter han den? Han mäter den med...
Inte vem som är tuffast på skolgården, utan...
Nej, utan det är sån här socioekonomisk status då. Som, det är inte bara inkomst, utan det är också utbildningsnivå, det är vilket yrke man har och så vidare. Så att det finns några olika sådana faktorer, men det är det begreppet, socioekonomisk status, som man kikar på.
För där vill jag minnas, där är jämlikhetsanden, att det var liksom en av de grejerna som jag tog med mig därifrån, att så här, ju större skillnader det är, desto sämre blir det för de som har det dåligt. Mm. Men också desto sämre blir det för de som har det bättre.
Ja.
För att konsekvenserna av att de som har det dåligt till exempel dödar varandra eller blir sjukare blir dåliga för de som har det bättre också.
Mm.
Det satte sig hos mig. Sen vet jag att den boken var lite omtvistad. Men...
Ja. Mm. Så att om man gick in och tittade även i ett sånt här county som var välmående och så, så kunde han se på detaljnivå att i de delar där inkomstskillnaderna var som störst, i de delar av en kommun där inkomstskillnaderna var som störst, så var också murder rate högst då. Och nöjdes inte heller med det, utan kikade på en massa 92 olika länder runt om i världen.
Man gillar forskare som inte nöjer sig.
Som inte nöjer sig. Allt från Albanien till Zimbabwe.
Mm.
Och kunde se då att i de länder och i de delar i de länder där de här skillnaderna i status, socioekonomisk status, var som högst, var också våldsfrekvensen högre.
Mm. Och då våldsfrekvensen hos de som har det dåligt, inte så att de med hög status också var mer våldsamma?
Nej, det var i första hand då personer med lägre socioekonomisk status.
Mm.
Och då fortsatte han med experimentella studier i USA, också enkätstudier och så. Han körde någon med 1500 amerikaner där han liksom återigen kunde konstatera att det var så att de som hade låg socioekonomisk status var mer, som man kallade det, psykologiskt defensiva. Alltså de var mer inställda på att omgivningen försöker dra nytta, eller vad säger man, att blåsa mig, utnyttja mig på olika sätt, och att man litade mindre på folk och så. Lite samma som vi pratade om i det här avsnittet om pålitlighet.
Ja, exakt. Mm. Och även faktiskt lite om fattigdom har vi gått in på det här.
Och återigen, makes perfect sense.
Ja.
Liksom är förmodligen sant i många avseenden. Att man är liksom lite på ett sätt då liksom utnyttjad av systemet. Om man ska vara lite så här kapitalismkritisk, vilket man ju kan vara.
Mm.
Så att det finns psykologiskt sett goda skäl att vara på sin vakt.
Just det. Och det är lättare att vara bjussig om, ens liv inte står och faller med huruvida...
Det också, ja. Precis, att det blir så himla... Det är så mycket i potten.
Mm.
Att jag har inte råd att inte vara misstänksam här. För om jag blir blåst, då har jag inte råd med gummistövlar och sådär.
Mm.
Don't you get it? We got big time, dude. He called us lower class.
He called us lower class?
Yeah.
Yeah, but I wouldn't argue with that, dude. We're definitely lower class.
Jag skulle bara vilja prata lite grann om det här med hur upptagna vi är vid jämförelser.
Ja.
Minns du den här studien om lycka och pengar?
Nej.
Var det Daniel Kahneman någon gång tidigt
2000-tal? Jo, du menar att man bara upp till en viss peng blir lyckligare och sen blir man det inte?
Just det. Och sen, vi har ju problematiserat allt det där i ett helt avsnitt faktiskt. Men själva originalstudien var ju det att man såg att folk blev upp till en viss nivå, runt cirka en miljon tror jag att det var då.
Mm.
Blev gladare, gladare, gladare. Årsinkomst på det.
Mm.
Men sen så att när man kom på någon viss nivå, eller över en viss nivå, så bara planade den där kurvan ut. Och
just
var
det, man blev inte
så här,
gladare och gladare och gladare för varje.
Vad beror det här på? Och då tänker man sig att det beror på att när man är uppe på den nivån och slipper den här akuta ekonomiska stressen, man har ordning på allt, man har kanske en bra bostad och så vidare. Men då börjar man med att Laila har ju en mycket finare gräsmatta än vad jag har.
Just tajtare lår.
Tajtare lår.
Mm.
Alltså då börjar man ägna sig åt jämförelser istället.
Mm.
Och där kan man ju aldrig vinna, för det finns ju alltid någon som som Richard Branson åker upp i rymden.
Ja, exakt, exakt. Och så har vi sociala medier där alla framställer sina liv som ännu härligare. Så har vi så otroligt generellt bra, bekymmersfria liv.
Just det.
Så att vi sitter där och jämför våra otajta lår med varandra istället för att göra något vettigt.
Just det, och det här är ju så att säga en av en miljard studier som visar på det här faktumet att vi är hårdkodade för jämförelser.
Ja.
Och man tänker sig att det har haft ett överlevnadsvärde för oss, för att, att man, det har varit liksom ganska funkis ibland att bara kolla, vad har Lina som inte jag har och vad kan jag göra för att skaffa det och sådär.
Just det, så att min status är helt beroende av andra status. Så här, herden känner sig låg status för att den jämför sig med bonden. Men skulle herden sättas inför den som inte har något, så är herden hög status.
Ja.
Och skulle i en sån situation där bonde inte fanns eller bonde utplånades, så skulle liksom beteendet se omvänt ut, gissar man då.
Precis, jag tänker med det. Och det är det han har sett också, PJ Henry. Att när han har kollat i olika kommuner så är det liksom, oavsett hur rika de är, så är det våldsbenägenheten är störst i de delar av kommunen där det är
störst skillnad.
Jupp. Så det är kontrasten det uppstår.
Sienna is amazing. Stylish, worldly, and she's so new to our school, she doesn't even realize that I'm a full social class below her. I need to cement the friendship before she finds out we have a cafeteria.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till att lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Bean Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Bean Outsider är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Vad är det som ger status, tror du?
Den psykologiskt inte defensiva stilen.
Mm. Precis. Jag läste, bara ett litet sidospår men som ändå har med det här att göra, om det finns en amerikansk psykolog som heter Mitch Prinstein, som har i sin forskning då lyckats isolera 2 sorters popularitet.
Mm.
Han kikade bland annat på skolor, alltså högstadieskolor och sånt där.
Mm.
Och det finns en viss typ av popularitetsjakt som påbörjas av personer i tidiga tonår. Alltså man kan få någon typ av status i högstadieklassen genom antisociala beteenden på olika sätt.
Ja, just det, alltså, kasta tuggummi på läraren och bara inte lyssna och vara störig.
Var störig, mm. Var liksom vräkig eller värst på olika sätt.
Ja.
Det kan också vara sånt här liksom materiella prylar och så. Dyraste jackan och sånt.
Mm.
Men den typen av popularitet är liksom inte beständig.
Okay.
När man följer upp senare i livet, är den här personen fortfarande populär?
Så är den inte det.
Så är den inte det.
Nej, eller den har ändrat sitt beteende, kanske drastiskt i så fall.
Ja, exakt. Men det är ingen typ av popularitetsbeteende som lönar sig över tid. Nej. Utan som bara funkar i vissa kontexter. Sådär.
Och varför funkar den då? Förlåt om jag får undan med dela sidospåret.
Alltså det kan väl vara att man har någon typ av våldskapital kanske.
Ja.
Eller
det där normbrytande. Att man är så himla, man liksom i en ålder där man så här, alla måste hitta sin lilla plats, jag vet inte vart jag hör hemma, men här kommer någon som definitivt bestämt att den är kingen, och så fogar man sig.
Jag funderar på om det är normbrytande eller om det är väldigt normativt
jag tänker att så här, många av de som var ballast i mina kretsar var ju de som var normbrytande i bemärkelsen så här, ja, men liksom för uppkäftig mot läraren eller liksom, ja, sket i grejer som man själv var så himla noggrann, mm, med. Och det är ju ett beteende som man som är lite, vet du vad det är? Det är ett maktbeteende. Det är ett korrumperat maktbeteende.
Mm.
Det är att köra för fort i sin BMW eller att äta 2 kakor.
Just det.
Alla ni andra fogar er. Jag gör inte det.
Ja.
Och det kanske liksom är förföriskt.
Mm.
När någon bara kommer och beter sig så.
Precis.
Eller hade du några andra idéer om vad
det... Ja, men det var väl också såna saker som, ja, men du vet, dyraste jackan och sånt där. Jag tänker nu på vårt avsnitt Grottmänniskor i Louis Vuitton.
Mm.
Som handlar om lyx. Alltså någon så här otroligt liksom ursprunglig, mm, statusmarkör som funkar ibland,
mm,
när vi är som mest grottmänniskolika, ja, om man säger så då. Den funkar i de situationerna på något sätt. Men kanske inte är så hållbar över tid. Alltså det kanske inte är superballt med en jättedyr jacka alltid i alla lägen. Sådär.
Men
däremot
fan,
kan det vara det i högstadieklassen.
Exakt, och gud vad, ja, det var dominerande i den högstadieklassen, och vad jag plötsligt känner att vilket otroligt besvärligt uppdrag för de som ska liksom fostra,
ja,
högstadieelever. Att försöka ta bort makten ifrån det där risiga beteendet och, mm, och så här förflytta status till, ja, det prosociala.
Mm. Precis, och Mitch Prinstein, den här amerikanska psykologen, han kunde, mm, då se den andra typen av popularitet också.
Ja.
Men den var mycket mer beständig.
Ja, den där bjussiga, ja, pålitliga, schyssta.
Mm. Bjussiga, pålitliga, schyssta, generösa. Och det är ett sånt där nyckelord som den här Harvard Adam, som jag nämnde i början, tar, mm, upp i sin översiktsartikel då, att generositet är en sån otrolig nyckel.
I work my way from place to place, you know, tramp steamers and such.
And you find that sort of rootless existence appealing, do you?
Oh, yes, ma'am, I do. Just the other night, I was sleeping under a bridge, and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people.
Vad är det som gör att lågstatuspersoner, vilka är de liksom mest effektiva sätten för personer med lägre status att klättra?
Generositet.
Ja, generositet. Det har visat sig vara en jättegrej i många olika studier. Och jag tänker också att det här rimmar ju helt med de här gamla Dacher-Keltner-studierna som du minns dem, som visar att om man bara liksom bussar ihop folk på ett sommarkollo eller vilken typ av grupper som helst, ett team eller sådär. Och sen så följer man upp en vecka senare och säger så här: vem tycker du är en liksom naturlig ledare i den här gruppen? Eller skulle du kunna ranka folk utifrån deras ledaregenskaper i den här gruppen? Då kommer folk att ha rätt samstämmiga listor. Mm. De kommer vara ganska överens. Så det här är en naturlig ledare för vårt gäng. Även om ingen formell ledare har utsetts då. Mm. Och det är väl också en slags statusmarkör kan man säga.
Ja.
Och då så har man också observerat hur de här människorna har betett sig, massa mikrobeteenden under veckan. Och då visar det sig att det är de här personerna som är mest bjussiga, generösa, delar med sig. Det är också sådana, har man sett faktiskt, som pratar ganska mycket och öppet och så, föreslår saker. Mm. Så att det här med extraversion är ju helt klart en grej där, får man säga. Men annars, liksom bjussighet i olika former är det som brukar ge den här statusen då. Mm. Och precis samma sak tar han upp i den här översiktsartikeln då, att det är liksom generositet som är en nyckel, liksom olika typer av generösa beteenden. Mm. Det var någon liten intressant abrovink som de tog upp i någon studie, som var att folk som var mer välkända i gruppen, där fick den här generositeten en större effekt. Alltså om man redan hade social connections så blev det här generösa beteendet mer uppmärksammat.
Okay.
Sen så var det någon annan studie som faktiskt visade att om man faktiskt berättar om sin kompetens eller prestation i något sammanhang. Det kan ju verka lite oskönt eller antisocialt eller skrytigt möjligen då. Men jag antar att om man gör det på ett bra sätt, att man liksom visar upp vad man kan, så kunde det också boosta status. I den här studien handlar det om någon typ av matteuppgift och hur man hade presterat på den då.
Ja, kompetens är ju kompetens i status.
Ja.
Kan man väl säga också.
Och jag bara tänker att det finns, alltså, i anknytning till allt annat vi har pratat om, alltså liksom klass, social status, socioekonomisk status och sådär. Det finns ju en stark jantekultur i arbetarklass. Just har jag det. Fel?
Nej.
Alltså, ta liksom populärkultur, liksom Billy Elliot.
Åh, vilken fantastisk film.
Ja.
Du ska fan inte tro att du är något lille grabb.
Det är någon liten kille som växer upp i Englands koldistrikt eller kanske i Skottland. Han vill bara dansa. Och det är ju då så himla kulturellt fel i det här sammanhanget. Men det är också att man inte ska sticka ut eller sticka upp. Och så. Mm. Vi har ju det där i vår historia också.
Ja.
Och så. På ett sätt som absolut inte finns i överklassen. Nej. Eller... det beror kanske på var i överklassen man befinner sig.
Ja.
Men
jag vet inte.
Nej.
Jag har blivit förbjuden på till gods och gårdar lite för sällan.
Ja. Nej, men alltså också bara en observation från kliniken. Jag jobbar ju en del med såna karriärlistor. Fokus, alltså jag har en del som karriärcoaching och sånt där i min verksamhet, och där tror jag mig ha observerat, nu blir det bara lite löst tyckande och tänkande här, men att har man en liksom arbetarklassbakgrund så är det mycket svårare att gå ut och liksom berätta, det här kan jag, anställ mig.
Åh, vad intressant. Mm. Och då skulle man då
alltså då
kunna...
har man inre hinder av typen man ska liksom, jag ska väl inte förhäva mig. Alltså så gör man inte.
Nej, alltså, nej. Straffet om man gör det i arbetarklass finns där.
Mm.
Och då tänker man, kopplat till den här studien, att det man gör när man beter sig generöst trots att man inget har, och två, börjar berätta vad man kan och hur bra man är på saker. Det är två väldigt tydliga alltså det beteenden som man ägnar sig åt om man tillhör den andra sociala statusgruppen.
Yep. Yep.
På så vis kan man liksom ge sken av eller övertyga om status.
Yep.
What's wrong with Billy?
What's wrong with Billy? For girls, not for lads, Billy. Lads do football or boxing or wrestling, not frigging.
Och ett annat fynd då, liksom en tredje grej som faktiskt visade sig ha effekt i det här. Det handlar om att boosta självkänsla. Det kanske känns ganska självklart, eller jag vet inte vad du säger. Men lyssna på det här. Åter till PJ Henry då. Han gjorde så här att han tog båda college-studenter med hög socioekonomisk status och den typen av klassbakgrund och sådana med låg socioekonomisk status i en mix. Och sen så testade han då att boosta människors känsla av, ja, självkänsla. Deras känsla av så här, mitt värde. Genom att vissa studenter fick skriva om något tillfälle i livet när de hade känt sig viktiga och värdefulla. Han primade dem helt enkelt.
Ja.
Och andra studenter fick inte den här uppgiften utan fick göra någon typ av knep och knåp med, man skulle definiera substantiv tror jag, något sånt. Och sen så i en andra del av det experimentet så fick folk svara på hur benägna de skulle vara att ta till våld eller att agera aggressivt på olika sätt i olika situationer. Och då kunde man se att personer som kom från low socioekonomisk status, de hade i normaltillstånd utan att ha fått boosta sin självkänsla så hade de liksom närmare till våld. Men fick de den här
boosten av självkänsla,
så var de längre ifrån liksom våld, aggression då. Det var inga verkliga situationer utan de fick tänka sig in i det. Men att ändå kunna ge någon typ av liksom, indikation på att känner man att man har ett värde i sitt eget och andras ögon så är man också mindre benägen då att hamna i sånt här liksom psykologiskt försvar och när man är i det här psykologiska försvaret är man ju mer liksom våldsbenägen eller mer aggressiv.
Uff, det här är stark tobak på något vis för att det om man tänker att ett av samhällets uppgifter är att se till att vi har så få våldsbenägna människor som möjligt.
Mm.
Vi vill att så många som möjligt inte ska ta till våld.
Ja.
Och sen så har vi grupper som ofta än andra gör det.
Mm.
Och så har vi här då, kanske finns väldigt mycket annan forskning som säger något annat. Men här är forskning som säger att de här personerna, om man främjar deras beteende, liksom deras, alltså om de får vara bjussigare, om de får berätta lite mer vad de kan. Och om de får förklara, eller så här, om omvärlden visar för dem att du räknas, du är viktig och du är bra.
Mm.
Så blir det mindre våld.
Ja.
Det låter ju som att liksom batikhäxorna med mig i spetsen har skrivit ihop detta recept. Eller hur?
Mm.
Batikhäxorna har sagt med all den kärlek jag kan uppringa. För jag tycker det är precis som du Björn sa här om sistens att kvinnor 50 plus bär upp detta samhälle.
Mm.
Och där tror jag att vi hittar många av batikhäxorna. Det makes you think.
Ja, det är ju ett intressant fynd det här. Att det är liksom inte... det är inte den här... Liksom låga socioekonomiska statusen i sig bara, utan det är framförallt när det blir liksom stora skillnader då, som när man ser alltså i den där kontrasten, det är i kontrasten som det här, mycket av det här uppstår.
Just det, glömde jag säga, det är nyckelgrejen också. Där ser jag hur alla ni är och har det så där.
Mm.
Och här sitter jag och har det så här. Ni har jättemycket värde, jag har inget.
Just det. Och att man är jäkligt trigger happy i det läget.
Ja.
Att man exploderar lätt då.
Jag hör här ännu ett bevis på att det här med sig representation och så verkligen spelar roll.
Mm.
Det här har ju varit en massa amerikanska studier som har använts då. Att säga, ja, Barack Obama, den första afroamerikanska presidenten, det spelar roll för en massa människor som har tänkt att så man bara, det här är värdefullaste, det högsta status man kan ha.
Mm.
Titta, he looks like my dad. Eller liksom att det spelar roll.
Mm.
På samma sätt som liksom... Men alla möjliga personer som kommer ifrån grupper som samhället ser ner på och sen så har man någon ifrån sitt gäng som bara är kingen, queenen, som är bjussig, som gör allt det där som är hög status och som bara därmed visar för mig att säga, kolla, jag är också värd.
Ja.
Och att det liksom främjar.
Jag tror att det betyder mycket.
Ja. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Då vill jag, lite tagen men ändå oförvånad, sammanfatta det vi precis har lärt oss. Att så att vi har ett samhälle med en massa människor som har lägre status än andra och dessa människor har närmare till våld och vi vill att människor ska ha mindre nära till våld, så säger oss denna forskning att ju större skillnader det är mellan de som har hög status och de som har låg status, desto mer våld kommer vi se. Och människorna som har låg status kan känna ett värde, kan få vara bjussiga, kan få berätta om sin kompetens och vad de kan, så kommer deras våldsbenägenhet att minska och de kommer att känna en högre social status. Björn, tack för att du gjorde djupdykning i detta ämne. Högaktuellt lite beroende på hur man skär det. Tack Peter Malmqvist som klipper vår podd och tack vår producent Klara Wallin. Jag heter Lina Thomsgård och ni hittar oss på till exempel Instagram där vi heter Dumma Människor. Och vi ses här igen nästa onsdag och varje fredag när vi besvarar era frågor i fredagsfrågan. Tack och hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.